Tack så mycket för välkomstorden. Det känns gott att få vara här tillsammans med er idag. Jag har många fina minnen från Skillingaryd och tiden när jag fick vara eran pastor. Det bär jag med mig alltid. Vi läser också Maria, nu har vi sjungit om henne, men vi ska också läsa texten. Och den är från Lukas 1, från vers 26 till 38. I den sjätte månaden blir ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad den här hälsningen skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Jungfru Marie bebådelse, då är det ju idag, ja. Och det talas om hur Gud tar en ung människa i sin tjänst, sätter in henne i sin plan och låter henne bli till en oanad välsignelse. Maria var ju troligtvis mycket ung, en ung tonårsflicka, när hon fick det här beskedet om att hon skulle bli mor till Guds egen son. Och det tycker jag lär oss någonting viktigt. Nämligen detta att Gud räknar med de unga, han räknar med barnen. Det var den unge Samuel som fick höra Gud tala. Det var pojken med 5 kornbröd och 2 fiskar som var redskapet till att tusentals människor blev mätta. Och när profeten Jeremia kallas av Gud så säger han att det kan jag inte för jag är för ung. Men då säger Gud så här: "Säg inte du är för ung, utan gå var jag än sänder dig, för jag är med dig." Och jag vill säga det särskilt till dig som är barn och ungdomsledare och som är förälder. Jag tror att det är viktigt att vi tar barnens och ungdomarnas tro på allvar. Upplevelser som man gör som barn och ungdom kan bli avgörande för hela livet. Det är viktigt att vi tar vara på det, för det gör Gud. Gud räknar med de unga. Han räknade så mycket med en vanlig tonårsflicka att han genom henne gav hela världen dess frälsare och försonare. Den här bibeltexten visar också att Gud har en plan och en tanke med varje människas liv. 700 år innan den här händelsen hände så skrev profeten Jeremia så här. Nej, Jesaja 7:14. "Se, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Emanuel." Långt innan Maria föddes så fanns hennes liv och hela hennes liv i Guds tanke, i Guds plan. Gud hade en tanke långt innan hon föddes. Och det fantastiska är att Gud har också en tanke med ditt och mitt liv. Kom ihåg att du var i Guds tanke. Du var sedd av honom långt innan du var född. I psalm 139:16 står det så här: "Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt." Och vi sjöng en sång som vi sjöng när jag var ung. Det var till och med före ungdomskörens tid. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Var sekund, var minut, var dag. Låt mig få bli vad du ämnat mig till. Det finns ingenting som är viktigare. Det finns ingenting som gör livet mer meningsfullt än att få vara i Guds plan. Att få vara i Guds vilja med sitt liv. Du är väl där Gud vill att du ska vara. Tänk att som Maria får komma tidigt i livet in i det som Gud har tänkt och velat. Det är stort. Sen tycker jag också att den här texten lär oss att Gud kommer alltid i rätt tid. Så här läste vi: den sjätte månaden blir ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung kvinna i staden Nasaret i Galileen. Ängeln visste precis när han skulle gå och han visste precis vart han skulle gå. Han fick både adressen och tidpunkten av Gud själv. Han kom exakt rätt tid. Vad är det står i Galaterbrevet 4:4? När tiden var inne sände Gud sin son. Gud kommer alltid i rätt tid. Även om vi kanske inte alltid uppfattar det så. Han kommer aldrig för sent, han kommer aldrig för tidigt. Och då är det viktigt att också du och jag går i takt med Gud. Gör det Gud vill att vi ska göra i den tid som han vill. Det finns ett fantastiskt ord i Efeserbrevet 2:10. Där det står så här: vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det finns tre nyckelord i den här texten som jag skulle vilja lyfta fram också. Som jag förknippar med bebådelsen. Och de orden är nåd, och det är tillit, och det är villighet. Nåden. Vad hälsar du högt benådade? Vilken fantastisk hälsning att få. Herren är med dig. Så sa ängeln till Maria. Tänk att när inledningsdramat till denna världs räddning och frälsning ska börja och starta, då är huvudrollsinnehavaren en vanlig tonårstjej ifrån en liten oansenlig by som heter Nasaret. Det var till och så att man sa så här: kan det komma något gott från Nasaret? Och det säger oss att när Gud väljer sina redskap, när han väljer dig och mig, så sker det aldrig på grund av förtjänst, utan bara på grund av nåd. Och därför fortsätter ängeln och säger så här: var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Man kan väl inte få en finare hälsning. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och det skulle jag vilja ge vidare, den hälsningen, till dig idag och till mig. Ibland kan man känna sig ganska nedtryckt och liten, kanske oduglig inför både människor och sig själv och Herren. Men då är Herrens hälsning till dig idag: var inte rädd, för du, just du, har funnit nåd hos Gud. Han räknar med dig, inte för vad du gjort eller för vad du gör, utan han räknar med dig för en enda sak, nämligen för att han älskar dig. Det finns en bibelvers som jag har kommit tillbaka många gånger i mitt liv. Och det är Jeremia 31:3. Där Herren säger så här: ja, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Du är älskad med en evig kärlek. Och därför låter också Gud sin nåd förbli över dig. Precis som mot Maria så visar Gud ett gränslöst förtroende och en obeskrivlig nåd. Det är nåd och det är ett förtroende att få vara Guds barn, att få tjäna Gud. Paulus säger så här vid ett tillfälle: jag tackar honom som har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd. Och jag tror att ibland behöver vi påminna både oss själva och varandra om det. Ibland blir det så vant det här med att vara kristen. Det blir så vant det här att vara med i en kristen gemenskap att vi glömmer det stora. Att Gud har visat dig och mig ett gränslöst förtroende. Att du får kalla Gud som din far och att du får vara i tjänst hos han som är den högsta av alla. Det är nåd och det är förtroende. Och jag tror att det hjälper oss att få den här glädjen både i våra liv och i vår tjänst. Det är nåd att få vara med. Det kommer alltid vara så. Och vad är då vårt svar? Ja, Gud förväntar sig inte tillbaka att vi ska kunna visa upp någonting. Vårt CV eller bra betyg. Utan svaret på när Gud visar nåd och förtroende, det är egentligen tillit. För det är det Maria visar. Att vi mitt i vår svaghet och mitt i det som vi kämpar med ändå vågar lita på att det Gud har sagt om mig, om dig, det han också kan han också möjligt göra möjligt att förverkliga. Han vill göra någonting i våra liv. Och det litade Maria på. Trots att hon ställde sin situation som den var svårare och mer oförklarlig än någon annan har ställt sin för egentligen. Så bejakar hon det Gud vill göra med henne. Och det enda svar hon får från ängeln, det är detta: ingenting är omöjligt för Gud. Och på något sätt så nöjer hon sig med det svaret. Ingenting är omöjligt för Gud. Och hennes släkting Elisabet beundrar henne lite senare och säger: salig hon som trodde, ty det Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Alltså hon tror och bejakar det som Gud säger till henne. Det Gud vill göra i henne och det han vill göra genom henne. Och så sker ett gudomligt under i Marias kropp. Barnet blir till utan någon mer människas inblandning. Gud handlar med henne och hon litar på det Gud gör. Och jag tycker att det är ett drag som jag beundrar henne för. Att ha ett sånt bergfast förtroende för det Gud har sagt och det Gud har talat. Även när mänskliga förutsättningar och alla omständigheter talar emot, ändå vågar säga: Gud har sagt det och jag litar på det, jag litar på honom. Om Abraham stod det något liknande i Romarbrevet 4:18. Det står att där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Och den frågan tycker jag känns viktig och kanske svår också. Vågar jag lita på det omöjliga? Vågar jag tro att en allsmäktig Gud har hela mitt liv och hela min situation, hela min vardag, allt det jag står i, de som finns nära mig, att Gud faktiskt har det i sin hand? En annan sång som vi sjöng före denna: spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga står. Räkna med Gud, för han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmår. Du får räkna med Gud. Du får räkna med den allsmäktige, att han kan göra det omöjliga. Ja, det står till och med att han kan göra mer än vad vi kan tänka eller be. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Maria visade tillit till det Gud, till det Gud sa till henne. Hon litade på det trots sin egen svaghet. Och så är det ju hennes villighet. Jag vet inte vad jag hade svarat eller vad du skulle svara. Jag tror att jag hade sagt att det måste jag gå hem och tänka på lite. Det är alldeles för stort och det är alldeles för mycket. Och det kommer förändra så mycket av mitt liv och det jag har tänkt. Och det vi har planerat tillsammans, Josef och jag. Jag måste få lite betänketid. Det hade inte varit rimligt att hon hade sagt så. Istället säger hon med en gång: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Hon gav alltså ett helhjärtat ja, där hon var villig att med en gång överlåta sitt liv, sin kropp, hela sin framtid till det Gud ville med hennes liv. Och någon har sagt så här, och det är en hisnande tanke i det. Det finns ingen gräns för vad Gud kan göra genom en människa som överlåter sig till honom. Det finaste du kan ge till Gud, det är att du vågar ge dig själv. Att du vågar ge dig själv utan förbehåll. För då har Gud också i ditt liv alla möjligheter att göra det han har tänkt. Att göra någonting fint, någonting viktigt med ditt liv. Det tycker jag vi kan lära av Maria. Hennes stora plus var hennes villighet. Ja, hur blev då Marias liv? Och jag har funderat lite kring det, och du får pröva det jag säger. Men jag tycker så här, trots alla de här fantastiska orden som hon möttes av ängeln, så blev hennes liv ingen dans på rosor. Det blev mycket av svårighet och kamp för henne. Och hon prövades bland annat av fattigdom. Ibland så gör vi ju julkorten så fina med krubban och de sitter så vackert runt där. Men så var ju inte verkligheten, tror inte jag. Tänk att föda sitt första barn, som dessutom hon visste var Guds son, i ett smutsigt stall bland djuren. Hur kändes det, tror? Och att de var fattiga, det visade sig också när de skulle bära fram Jesusbarnet när han var 8 dagar. Då föreskrev lagen att var man rik skulle man ge 1 får och 1 duva. Men var man fattig skulle man offra 2 duvor. Och du som har läst den berättelsen, du vet att Maria och Josef, de offrade de fattigas offer. Sen vet de också vad det är att leva som flyktingar. Det var inte så länge efter födelsen som de fick fly till Egypten. I ovisshet och rädsla. Men jag tror också år av fattigdom och kamp. Visserligen har de ju fått en del fina gåvor av de stjärntydarna, men de kunde inte räcka hur länge som helst. Så småningom kom de tillbaka till Nazaret, och där växte Jesus upp. Och där växte också familjen. Josef och Maria fick barn tillsammans. Det finns 4 namngivna bröder i Nya Testamentet. Och så står det att han hade systrar. Det måste vara minst 2. Systrar, det säger man nog om 3 kanske. Så det kanske var en familj på en 8-10 personer som skulle bli mätta. Fattigdomen tror jag fanns där. Som en kamp hela tiden. Sen tror jag också att Maria var prövad av ensamhet. Efter att Jesus är 12 år så nämns aldrig mer Josefs namn i Bibeln. Och därför tror man att Josef dog tidigt och Maria blev änka. För efter den händelsen så står det alltid Jesu mor och hans bröder. Så hon blev änka tidigt, och på den tiden så var det också en väldigt svår situation. Sen kan man också märka något, vad jag tycker, av en ensamhet i Marias förhållande till Jesus. Hon var ju den som mänskligt sett stod Jesus allra närmast. Hon hade burit Jesus i sin egen kropp. Ändå läser vi aldrig att Maria fanns med bland de som följde Jesus på hans vandringar. Där står om andra kvinnor som följde, men Marias namn nämns inte. Och för en jude var detta med blodsband och släktband väldigt viktigt. Men Maria skulle få lära sig en sak som hon kanske inte hade förstått innan. Att i det rike som hennes son skulle upprätta fanns och finns det en gemenskap som är ännu starkare och som betyder mer. Nämligen gemenskap mellan de som är Guds barn och som har Jesus och Gud till far. Och det finns tillfällen som man kan märka det här lite när man läser evangelierna. Jag tänker på när Jesus var 12 år i templet och han försvann. Och alla som är föräldrar kan förstå den våndan när barnen försvinner. Samuel försvann en gång när vi var på Liseberg, och de minuterna var hemska innan vi visste var han var. Och så när de kommer till templet och hittar honom så säger han så här. Eller så säger Jesus så här till dem. Vet ni inte att jag måste vara där min far är? Ja, nog måste det ha känts för Maria och Josef. Ett annat tillfälle är bröllopet i Kana. Där det tycks som att Maria är något av värdinna. Och så hände det som var en katastrof på den tiden att vinet tog slut. Men Maria tänker, men jag har ju Jesus här. Han ställer ju upp för mig. Och det gör han, men inte precis med en gång. Han säger så här, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Det måste också ha känts för Maria. Hon som under många år hade fostrat Jesus i Nazaret skulle nu fostras av honom. Och en gång när det blir riktigt, riktigt tydligt, det är när Maria och barnen eller bröderna kommer för att hämta Jesus, för de förstår sig inte på vad han gör. Och Jesus är inne i ett hus och undervisar, och de är utanför, och folk säger till din mor och dina bröder här utanför och väntar på dig. Och Jesus går inte ut, utan han pekar istället på sina lärjungar och säger, den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. På nytt sätt så pekar någonting på den här nya släktskapen mellan de som tror på Gud och gör hans vilja. Och så tycker jag mig också ha märkt att den här spänningen som Maria upplever, den fanns hemma också i hemmet. Hon visste ju vem Jesus var. Hon hade en helig uppenbarelse inom sig. Hon kom ihåg ängelns ord att Jesus skulle bli något stort. Och allt detta bar hon med sig. Jag tror att Maria var en människa som bar mycket inom sig. Jag vet inte det, men det står flera tillfällen att hon gömde och begrundade hon var med om i sitt hjärta. Jag tror inte hon talade med så många om det hon bar på, utan hon bar det med sig. Och det måste varit svårt för henne, för den väg som Jesus gick, den stämde inte med det som man förväntade sig. Han gick mest bland de fattiga och utstötta. Det var liksom svårt att tänka sig att han var den utlovade kungen som de väntade på. Ändå stod det aldrig att Maria tvivlade på det här. Men hon hade inget stöd hemma. I Johannes 7 och 5 står det här så här. Inte heller hans bröder trodde på honom. Och i Markus 6 och 4 står det han var föraktad i sitt hem. Så det fanns en spänning. Och jag tänker mig att Maria stod på något sätt mitt emellan den. Hon visste om Jesu gudomliga uppdrag. Och ändå var hon inte riktigt inne i det som hon ville. Och ingen förstod henne riktigt. För det hat och det förakt som växte mot Jesus, och som till slut blev väldigt stort, det fanns också i hennes eget hem, bland hennes egna. Och hon hade fått en profetisk hälsning om detta redan när Jesus var 8 dagar gammal. För när den gamle Symeon tog Jesus i sina armar så säger han så här. Detta barn ska bli till fall och till upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska ett svärd gå. Och det svärdet tror jag Maria fick känna mer och mer. Först kanske som skvaller och förtal. Men sen som ett hat som riktades direkt till hennes egen son. Och till slut fattar Maria, tror jag, det här kommer att sluta illa. Det här kommer att bli katastrof. Det kommer att spika min son upp på ett kors. Och att dö på ett kors var det mest skamfyllda och förnedrande en jude kunde få uppleva. Därför att det innebar att man var utesluten ur all mänsklig gemenskap och också utesluten ur Guds gemenskapen. Man stod helt enkelt utanför allt och alla. Och då beundrar jag Maria att hon vågade stå vid korset. För hon stod vid korset mitt i skammen, mitt i lidandet. Och hon visar inför alla den här dagen, jag hör ihop med honom som hänger där. Jag är ihop med honom som är förbannad. Och att göra det som kvinna på den tiden, lämna familjen och lösgöra sig, det var att man förlorade beskyddet. Men Maria stod där ändå. Och här tycker jag att Maria visar ett mod och en inre styrka som det inte fanns hos någon riktigt mer än hon. För nästan alla flydde i panik när det började dra ihop sig. Men Maria stod vid korset, den allra svartaste, den allra mörkaste dagen i hennes liv. Och då när hon är där det är som allra värst, så på något sätt så vänder det. Och så kommer det mitt i det här mörka en strimma av ljus. För det Maria får uppleva är att Jesus de allra sista minuterna innan han dör har omsorg om henne. Så här står det i Johannes 19:26-27. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Och det här tror jag handlar mer om att ett barn i det sista tänker och har omsorg om sin mor. Utan det handlar om något ännu djupare. För han som hängde på det mittersta korset, han var inte bara Marias son, utan han var också Marias frälsare. Och sakta tror jag att Maria förs in i detta. Att hon förstår att Jesus dog på korset av kärlek till henne. Att också Maria genom sin synd hade del i sin egen sons död. Att Jesus dog av kärlek till henne för att också hon skulle få uppleva frälsning och evigt liv. Och att lidandet och korset och döden och allt det mörka egentligen var början till den stora segern. När det här går upp för Maria, det vet vi inte riktigt. Kanske började vid korset. Men att det har skett någonting, det märker vi på hennes handlande i fortsättningen. Att hon förstår att Jesu uppdrag här på jorden, det var att rädda henne. Det var att rädda en hel mänsklighet. Och så gör Jesus det här fina att han vid korset för ihop henne med den lärjunge som betyder mest för honom, Johannes. Och nu är hon inte längre vid sidan om, utan nu är hon mitt inne i den andliga gemenskapen som Jesus kom för att upprätta. Sista gången Maria nämns i Nya testamentet är Apostlagärningarna 1:14. Där vi läser om den skara som inväntar pingsten. Och nu är det som en spännande berättelse. Nu har det hänt saker. Verkligen. Så här står det. Lyssna noga. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor och hans bröder. Det har hänt saker i familjen. Bröderna har kommit till tro. Och tillsammans med Maria och alla de andra lärjungarna så ber de om andens utrustning för att kunna gå ut och vittna om Jesu död och uppståndelse. Och vi känner åtminstone två av de här bröderna, de blev hängivna lärjungar också i fortsättning. Jag tror att allihop blev det. Men Jakob blev ju ledare i den första kristna församlingen och Judas har skrivit ett av breven i Nya testamentet. Och nu är jag snart framme vid slutet och jag tycker på något sätt att ringen håller på att slutas. När Maria var ung, mycket ung, så gav hon sitt liv till Gud och sa: jag är din tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och då var hon villig att gå in i uppgiften som att bli Jesu mor. Och nu är hon villig att tjäna i den första kristna församlingen. Hon förblev trogen Jesus hela livet. Livet igenom. Det är nåd att som Maria får komma tidigt i livet. Men jag tror jag skulle vilja säga att det är ännu större nåd att få förbli sin herre trogen till livets slut. Maria tog ett livsavgörande steg den här dagen i Nasaret. Det gav inriktningen på hela hennes liv och framtid. Ingenting blev sig likt sin ängeln hade varit hos henne. Hon har genom sin tillit och sin villighet lämnat oförglömliga spår efter sig. Och det du och jag kan säga idag som sitter här så långt efteråt, det är väl att säga det: tack Maria att du ville. Tack att du ville. För genom hennes ja har Gud välsignat en hel värld. Genom Marias ja har Gud välsignat en hel värld. Och då tänker jag så här. Ska det en dag finnas människor som säger om dig och mig: tack Gud att hon ville. Tack Gud att han ville. Se, är du en tillgång för Herren i den stad eller bygd där du bor? Betyder det något för någon att du på din frälsare tror? Säg, skall du väl saknas på jorden när till sist du har lämnat ditt hus? Ska det dröja längs vägen du vandrat en förunderlig strimma av ljus? Jag tycker inte vi ska sätta någon helgongloria på Maria. Men jag tycker att hon är en människa som har lämnat djupa och varma spår efter sig. Det dröjer längs vägen hon vandrat en förunderlig strimma av ljus. Och frågan är om de orden också ska kunna sägas om dig och mig ändå. Längs vägen han vandrade, längs vägen hon vandrade, dröjer det en förunderlig strimma av ljus. Må vi be Gud om nåd att få leva så. Helhjärtat, hur livet än blir för oss. Tillsammans med Jesus och vara trogna honom till livets slut. Låt oss be. Jesus, vi vill tacka dig idag för din egen mor Maria. Tack att hon var villig att gå den väg som du hade utsett till henne. Tack för hennes lydnad, tack för hennes tillit. Och tack att du var med henne genom alla år, både säkert av både ljus och mörker. Tackar vi dig också att du vet om våra liv. Du vet våra dagar, Jesus. Hjälp oss att få leva så att vi lämnar spår efter oss. Låt oss få lämna ljusa och varma spår efter oss. Så att människor kan säga om oss en dag: tack att hon ville. Tack att han ville. Låt oss få leva i din vilja. Låt oss få leva i din plan, Herre. Och få göra det som du har tänkt med våra liv. Välsigna oss alla. Från den yngste till den äldste, Herre. Låt våra liv få ära dig. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.